Sådär, nu rullar det.
Ja, bra.
Rätt in bara.
Staplar han sig fina ut.
Du gör mycket radio, så jag kan tänka mig att du är van vid det här bara. Eller hur?
Ja, jo, nej, jag gör en del radio och en del tv. Det blir ju samma sak, så att man... Det är ju bara att kliva dit.
Det är bara exakt.
TV och poddfabriken.
Ja, det är riktigt. Studio Allsvenskan, sen ska lyssna ni på ju som ni vet. Jag heter Marcus Birro, sitter med Henke och framförallt sitter vi då med Olof Lund igen. Välkommen tillbaks.
Tack så mycket.
Vi börjar med fakta utan direkt.
Smäll på.
Hur usel var Marcus Birro i Alla mot alla?
Ja, det är betyget för han sätta på sig själv.
Ja, det är riktigt. Jag vill bara låta den landa lite. Vi hade ju en ganska...
Ni är väl ett lag framförallt?
Ja, det är vi ju. Men jag kan bara ta ansvar. Jag ska inte... Vi var okej i stort sett alla matcher förutom mot Olof och Ebba. Då vi fick storstryk helt enkelt. 17-2 tror jag det blev.
Jag minns inte. Jag vet bara att vi vann.
Det är mycket, det är mycket alla mot alla frågor i lyssnarfrågorna också. Så jag slängde in en redan i faktarutan. Och då är det så här: var du nervös inför duellen mot Birro i Under Pressure?
När jag kom ut och förstod att han hade fått noll på fotbollsfrågor så hoppade jag till och tänkte någonting måste ha blivit fel.
Ja, det är riktigt.
Jag vet inte. Det var nog i så fall han som var mer nervös än jag.
Ja, var du nervös?
Pulsen gick ju ner när han hade noll.
Jag var en katastrof just i den matchen och inte överdrivet bra på andra. Kan jag bara få komplettera snabbt med Philips trösterika ord sent på kvällen via sms på natten. Det finns andra segrar att vinna i det här programmet, Marcus. Vilket han för övrigt har helt rätt i. Jag skulle kunna dra ett antal, men jag sparar dem.
Ja, så kanske den kan vara om man kan rädda sig med det. Alla är vi ju olika.
Nej, exakt.
Vem blir du i tv-sänd frågesport?
Nej, men jag blir ju den jag är i frågesport eller i tävlan. Det handlar inte om att det är tv-sänd eller inte, utan jag blir den jag är när jag tävlar.
Nästa är nämligen från Johan Arnäng som var här nyligen. Din reaktion i Alla mot alla, är den på riktigt eller är du så otroligt tävlingsinriktad?
Man kan ju rädda sig med att säga att den inte är på riktigt. Men nej, jag är så tävlingsinriktad. Jag gillar inte att förlora.
Drömmer du om att skriva krönikor om annat än fotboll?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har ju ett så att säga, extra knäck eller ett extra uppdrag som jag är jävligt glad över som nog inte så många läser, framförallt nog inte av Studio Allsvenskans lyssnare. Nu kanske jag är fördomsfull, men jag gissar att jag ändå prickar det. Jag skriver ju varannan fredag krönikor om idrott och affärer i Dagens Industri. Det tycker jag är skitkul för att det är liksom... Kan ju skriva om Charlotte Kalla och hennes bolag eller om NBA som har börjat sälja sista quartern för $2. Det Agnelli ville göra med Superligan. Det finns redan liksom i USA och så. Så att jag gillar sådana utvikningar och det lär mig mycket. Så att, men något annat har jag ingen dröm om att skriva.
Om man får vara lite fördomsfull där så tror jag ändå att vi har några djurgårdare på Östermalm som kanske lyssnar på oss och läser det. Så kan det nog vara.
Alla som prickar in den, om man ritar en cirkel för Studio Allsvenskan är för DI på varannan
fredag. Men är det i weekend eller?
Nej, det är i vanliga tidningen, men det är varannan fredag.
Ja.
Har du träffat Lundell på sistone eller något?
Jag har egentligen aldrig, jag undrar om jag har sett Lundell en enda gång. Jag har ju ändå häckat, jag äger inget men jag brukar hyra på Österlen och just i Kivik. Men nej, jag har faktiskt aldrig sett honom. Och det är ju en liten besvikelse, man har ju velat se en sur och besviken Lundell går och plockar bland hyllorna på ICA. Men han ligger nog lågt när jag är där. Jag är ju ofta där liksom
sommartiden.
Turistsäsongen då hukar han väl som bergatrollet uppe på Stens huvud.
Jag ska faktiskt dit på onsdag nästa vecka.
Och intervjua honom?
Nej, men ner till Österlen. Men det hade ju varit... Jag kanske ska göra ett litet försök.
Ja.
Och ta med... Är det inhägnat område där? Eller?
Han är så jävla arg. Jag älskar
pengar på ICA eller sånt där.
Han är arg alltså.
Sen slukar jag hans... Jag hade inte ens en aning om att det idag recenserades att det kommer både vardagar 4 och 5. Jag kommer köpa bägge två för att jag gillar att läsa dem... för att ta del av hans betraktelse och
det är
hans
som
ett ilska.
Gift.
Ja, men det är någonting sen för min del är det ju det att han är på Österlen som gör att jag kan connecta. Jag, Jag gillade ju Lars Noréns dagböcker också, men har inte riktigt lyckats sluka dem på fullt på samma sätt, för att ja, det är liksom en värld som jag inte alls kan relatera till.
Nej. Har du dykt upp själv?
Nej.
I Lundells?
Nej.
Nej, okay. Hur viktigt är skrivandet av böcker för dig?
Jag vet inte hur jag kan värdera det. Jag tycker det är kul att testa någonting annat, och jag hade ju, om någon hade frågat mig för 5 år sedan om jag överhuvudtaget skulle skriva böcker, så kändes det väldigt avlägset. Det var en förläggare som heter Mattias Nyqvist som först frågade mig och fick mig på tankar att börja skriva bok, och sen var jag... Så kollade jag med lite andra förlag och det blev ett annat förlag. Så jag, men det är egentligen tack vare Mattias Nyqvist som jag började skriva böcker. Och sen när jag skrev en så fick jag lite blodad tand och ville testa det. Men det handlar ju om att jag är lite gäst i en annan verklighet. Jag ser ju inte mig som författare eller skribent på det sättet. Utan det handlar ju mer om att jag vill berätta någonting. Och då är det ett sätt att berätta på det. Men... Jag ska faktiskt, de 3 böcker jag har släppt fram till nu, och jag kan ju passa på att flagga för att det kommer ju en ny uppdaterad version av landslagsboken som kommer nu till EM, ett nyskrivet kapitel. Och om någon hör av sig till er och svarar på frågan som inte Max Birro kunde, vilket är mitt svenska favoritlag?
Jag kan det nu.
Nej, men du får inte svara. De 3 som är snabba att svara på det, de får varsin signerad bok som jag lämnar till er som ni kan administrera ut.
Bra! Ja, men,
snyggt!
Bra, det gillar man ju.
Ja. Och så kan jag då bjuda på att jag i höst ska dessutom sammanställa lite av mina gamla, dels det är krönikor, men även när jag skrev Offside i början lite andra. För jag vill ge en annan bild. Jag är lite trött på den här stämpeln som blir att jag bara jagar förbundet och Zlatan. Så att därför ska jag ge ut en samlad, med lite andra skrifter.
Vad blir det då mer?
Ja, men det blir lite av vad jag skrivit innan. Jag skrev ett brev till min son och jag bloggat om min mamma. Lite sådana texter som kanske inte alla känner till att jag har skrivit. Men även krönikor från DI och även lite från när jag var New York-korre åt Expressen i början av 2000-talet. Och som sagt, jag gjorde 3 reportage åt Offside i början och lite sådana grejer som jag tänkte sammanställa som kommer i höst.
Bra. Ska vi se tävlingen där? Ska vi köra den på vår Instagram då när vi lägger upp bilden eller någonting?
Ja, precis.
Så får man skriva där, kommentera.
Skriva där och...
De 3 första, sa du?
3 första som svarar på vilket som är mitt svenska favoritlag.
Just det.
Ja. Jag vet att det finns en lyssnarfråga om det, så då hoppar vi den.
Ja, men,
men det är en som kan i alla fall. Det är nog några fler.
Ja. Så du tittade på mig. hur ofta googlar du dig själv?
Ja, men det händer. Men jag kan inte säga. Det går i perioder. Ibland gör man ju sådana saker som man kanske skäms över. Antingen att man kollar på vissa Instagram-konton när man... Ja. Ungefär som när man skulle plugga förr i tiden, att man gör någonting som är lite destruktivt, att man, och då kan jag googla mig själv.
Ja, men det är bra att den ligger i den kategorin av någon sorts självskadebeteende.
Ja, precis.
Känner man ju. Är du lycklig utan ditt arbete?
Det går ju inte att veta förrän de rycker mitt arbete från mig, men jag är svårt att tänka mig att jag skulle vara lycklig utan att arbeta, eftersom jag på något sätt är stöpt i någonting att... Ja, men jag måste göra någonting för att jag ska få njuta sen. Mm. Jag njuter inte först och sen försöker samla ihop någonting, utan jag måste göra så att efter jag har gjort någonting, om jag har lämnat en krönika eller jag liksom, då kan jag känna en slags tillfredsställelse som gör att jag kan njuta. Så jag har ju svårt att säga att jag skulle vara glad om jag inte hade någon uppgift överhuvudtaget.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Berätta något om dig själv som ingen vet.
Ja, det är ju fruktansvärt svårt. Eller liksom, dels tycker jag att jag är så pass ointressant i det sammanhanget. Att det är som inte...
Det finns en anledning till att inte folk vet.
Ja, men ja, kanske. Nej, jag vet inte vad folk vet och inte vet om mig på det sättet.
Får jag slänga in en jävligt enkel då? Vad har du för skostorlek?
40, ja, vad fan har man? 46-47, det har ju också blivit helt inflation i det. Det som var, ja, Nike idag, jag kan inte, tror jag har 50 eller 51 eller något sånt.
Då skulle du fan nästan kunna ta de där båtarna, Copa Mondial, det är 52 år tror jag. Vi får ta av en lyssnare.
De är nog lite kanske. Men ja, nej, men åt det hållet. Så att jag, ja, om det är inte, men det kan man väl räkna ut. Om jag, de flesta vet väl att jag är lång. Ja, då har man väl stora fötter. Jag trodde det var något mer revolutionerande. Jag skulle berätta
jag brukar
om mig
själv. Säga, jag fick den där för några veckor sedan i en annan poddsamman. Och då sa det att jag har slutat pissa i handfatet. För då får man reda på flera saker. Dels att jag var en jävla idiot som pissade i handfatet tidigare. Men också att jag nu har gjort, lärt min läxa. Jag gör inte det längre.
Nej, det är ju så, jävligt bra. Men jag, det, jag går inte i den... Det har jag aldrig gjort och aldrig förstått mig på så att, att man ska pissa i handfatet.
Nej, nej.
Och det är ingen nyhet för mig och folk vet väl att jag cyklar och inte har någon bil. Och, ja, men jag spelar golf för jag spelar jävligt dålig golf på sommaren. Det är väl i så fall det kanske.
Är du dålig förlorad där med?
Ja, men jag har blivit bättre i golf för att där har jag inga förväntningar. När jag är med i en frågesport så är det något slags naturligtvis helt felaktigt lundensiskt arv att jag tror att jag ska kunna svara på alla frågorna, men där rider någon slags demon från uppväxten att man skulle ha alla rätt på allting ungefär, vilket jag ju aldrig hade, men jag liksom någon slags störd självbild, så att där tycker jag att jag ska kunna svara på mer än vad jag kan svara på.
Det kanske vi fick reda på någonting som inte alla visste också.
Nej, kanske.
Ja, det är bra. Jag är nöjd. Vad tror du om Mourinho till Roma?
Känns inte Mourinho som rätt körd. Jag är trött på honom och jag bara, och Roma känns ju också otroligt deppigt bygge med amerikanska ägare som har skiftat och det bara känns depp och vem ska in och röja i det?
Vad tycker du om Leeds säsong?
Det är ju fantastiskt. Det är ju lite tråkigt nu på slutet när man inte ens sitter på helspänn. Eftersom de har gjort det så fruktansvärt bra och det har aldrig egentligen varit någon fara att de skulle åka ut. Alltså det Marcelo Bielsa har gjort, folk som inte fattar detta, de är ju dårar. Det han har gjort med det laget där man egentligen inte värvat så mycket, där han har tagit spelare som Luke Ayling och Stuart Dallas som liksom hamnade i mitten på Championship under andra tränare och som nu plötsligt är Premier League-spelare som briljerar och är på gränsen. Ja, Dallas spelar i norrdelen, men Luke Ayling var ju aktuell för Englands landslag. Jag menar, det är ju helt obegripligt vad Bielsa har gjort med Leeds och tagit upp dem och med de ändå relativt begränsade resurserna. Nej, det är fantastiskt. Den dagen argentinaren lämnar Leeds, det kommer vara en sorgens dag. Det kommer ju bli så naturligtvis någon dag, men han har ju redan varit mycket längre än vad vi trodde.
Kommer ägarna där putta in och pengar nu för att
de
satte
ju in. Problemet är att de köpte ju spelare nu för 100 miljoner pund inför den här säsongen. Men skälet till att de behövde sälja till exempel Pontus Jansson och de sålde ju Kemar Roof till Anderlecht, det var ju att de var tvungna för att kunna värva. De har ju ett eget financial fair play för Championship. Att man får max förlora 43 miljoner pund över tre säsonger. Och de låg liksom i taket där. Så att det var ju därför de Sen puttade han in ju pengar och nu har han ju sålt del av klubben till San Francisco 49ers investmentbolag. Så de äger väl en tredjedel av klubben. Och jag tror att han tar ut de pengarna själv. Jag tror inte att de kommer att satsa jättemycket på att värva för att pandemin har gjort att det inte finns så mycket pengar. Även om de har fått bättre sponsordealar och de får bättre tv-pengar. Men på sikt är det ju klart att de kommer kunna utmana. Men ja, det är en helt fantastisk säsong.
Det måste kännas magiskt ändå.
Ja, det är magiskt. Sen är det ju också konstnärligt sorgligt att inte ha det här championship.
On the edge-grejen.
Ja, on the edge-grejen och championship. Och liksom ja, men det här med att vara supporter, att lida lite. Mm. Att inte det, att man... Ja. Det är något slags självskadebeteende även i det att följa. Och så är det ju med de flesta. Till och med, jag kan ju tycka ibland liksom Manchester United-supportrar som tycker synd om sig själva. Att liksom, man bara tänker, är det sant? Tycker du synd om dig själv? Alltså kolla liksom hur ni har haft. Men alla supportrar är ju sig själva. De tycker ju, det är ju samma när Malmö förlorar en match. Så vill ju folk liksom, ja, då blir det ju väldigt missnöje i Malmö. Och så ser man vad de har haft de senaste 10 åren så förstår man ju inte det. Men alla supportrar har ju sina trauman och det kan jag sakna med den här säsongen, att det inte är championship. Sen är det ju någonting jag har funderat mycket på det efter Superligan, det här med att när man formas, jo men man formas för då när man är 13, 14, 15 då tror man ju att fotbollen, det är så här fotbollen ska vara och man fattar knappt att den har ju förändrats massa på resans gång och kommer förändras. Man tror att fotbollen är en konstant, vilket ju är den ju inte. Jag menar, vi hade ju folk som försvarade den Champions League som är nu som någonting äkta. Det är liksom äkta. Jo men herregud, det är en Champions League där de släpper in 1, 2, 3, 4. Var det är väl inte äkta?
Nej, vi som är uppväxt med Europacupen.
Precis, jag menar liksom, jag kanske är elakt, men Tottenham, när vann de ligan senast? 1961, de har ändå spelat Champions League, gått till final. Alltså, de skulle egentligen, om fotbollen nu var äkta, om det var det vi var ute efter, då skulle ju inte Tottenham vara med i Champions League. Alltså, så att, och då har jag fastnat i att jag tyckte att när Leeds spelade Championship och jag åkte dit, det var ju som den fotbollen jag växte upp. Det var lite skitig arena. Man gick ner i den John Charles stand och det luktade piss från 50-talet ungefär, för det var då den byggdes, och åt någon dålig paj och drack några öl. Och jag kan sakna det, för Premier League blir ju något annat. De ska riva den delen av läktaren och bygga en ny läktare. Och så att, ja, det där är kluvet. Mm.
Ja, vi tar lite jobbsegment innan vi kastar oss in i de övriga. Du ska jobba, vi kommer komma in på EM en hel del. Hur har 2021 varit jobbmässigt annars då? Om vi bara tar det utifrån, det är ju podd, fotbollskanalen, C-more, Allsvenskan, Alla mot alla, vad är det mer? Ja, det är väl det kanske.
Ja, det är väl det ungefär.
Och boken.
Och boken, ja. Mm. Nej, det har jag inte jobbat. Jag har skrivit något kapitel, men det är ju inte så. Nej, men jag har ju mest jobbat, mycket jobbat med Fotbollssöndag Europa, tv-mässigt. Sen gör jag mycket sådana inhopp i sporten eller nyhetsmorgon eller efter fem när det händer nyhetsgrejer, om det är Superligan eller om det är EM som ska ändras och flyttas spelorter och liknande. Så att, nej, men det har väl varit okej. Det är ju tråkigt att inte kunna resa så mycket. Lite har jag ju rest i Sverige, men egentligen inte utomlands. Så det kan jag sakna. Jag tycker det är en rolig del av jobbet. Och jag tycker till exempel poddar. Jag har gjort senaste året mycket mer digitala poddar av naturliga skäl. Men jag tycker inte att det blir lika bra, för att det är någonting som man sitter här och man kan läsa av ert språk och hur ni reagerar och så. På samma sätt, jag tycker det är bättre. Men då är det ju bökigt att om man ska träffa Ali Keita så får man liksom ta tåget upp till Östersund 6 på morgonen och sen så ta tåget hem och vara tillbaka vid 12. Alltså det går en hel dag, även om man kan jobba på tåget. Så lite bökigt, i lite ilandsproblem på det sättet. Men annars tycker jag det är kul nu med EM. Det ska bli oerhört spännande. Och VM-kvalet, det är klart det var hett när Zlatan kom tillbaka.
Ja, det är ett helt segment efter Allsvenskan. Men hur mycket fokus har det blivit på Allsvenskan nu då?
Ja, men lite grann. Jag var ju på, det är klart att man är med lite i uppstarten. Och jag var på en del match och kollade mycket på tv, har jag sett. Det är ju liksom... Ja, en fördel. Sen är det ju alltid bättre att gå på matcherna därför att man snappar upp mer saker på plats och så. Så att Ja, jag försöker hänga med.
Ja, det är någonting av de inledande, vad är det, 4 omgångarna som har fäst särskilt och tänkt fan, den något som du har tänkt på mer än något annat.
Ja, men jag menar, det finns ju många, det är klart att Häcken sticker ut lite, men Degerfors, jag hade stora förhoppningar på Degerfors och det är ju uppenbart att de inte riktigt kommit till skott, och sen kan det ju vara svårt att beräkna, beror det på att de inte är bättre eller har de inte riktigt fått till det? Det är svårt att veta. Och sen går det inte, Magnus Eriksson, Djurgården, otroligt, jag tycker det är något. Ja, men det är imponerande hur de har fått ihop det. De bytte ändå väldigt många spelare och jag menar pjäser med Ulvestad, Augustinsson försvann. Alltså att de har fått ihop det på så snabbt, och jag menar Lex IFK Norrköping eller säsongstarten 2020, så ska man ju inte fara iväg trots att de har 4 raka segrar. Men sättet de körde över Malmö FF har väl alla imponerats av.
Ja. Men det leder oss inte andra frågan helt automatiskt då. Ja, det är ju om Malmö kommer komma liksom tillbaka och hur de kommer svara, tror du, efter Djurgårdens match.
Ja, men jag tror att det är lite pressat till Malmö mer än vad man vill ge sken av utåt, först och främst eftersom man gjorde dåligt Svenska Cupen, vilket är ett av de 3 målen man har inför säsongen. Det andra är ju att vinna Allsvenskan. Det kan man ju naturligtvis fortfarande göra. Jag menar, det är ett långt EM-uppehåll och man har resurser att kunna värva, och man kommer väl få tillbaka en del skadade spelare, Oskar Lewicki exempelvis och så. Så att det är långt kvar av Allsvenskan, kan man inte räkna bort. Men däremot det stora målet måste ju vara att ta sig ut i Europa. Och det är ju närmare vad man tror. Och det är klart att om man inte får till det på ett bättre sätt, det känns som att det är någon defensiv stadga som saknas, utan att det för den skull behöver handla om mittbackarna eller målvakten. Att det bara känns som att det är någon bit som saknas.
Men nu har ju, får jag bara tillägga till på det, Dahlin snart tillbaka, Lewicki är ju skadad och sådär. Alltså det kan ju vara sådana små pusselbitar också. Det vet man aldrig riktigt. Men du pratade lite om att de var stressade där. Det har ju Bosse Andersson varit ute och pikat hela tiden också. Håller du med honom eller tror du att det bara är
liksom? Jag ska inte blanda mig upp i Bosse Anderssons mind games. Det är för han och Daniel Andersson och dem. Ja, därmed tycker jag det är löjligt av honom att inte kunna vara Anel. Ahmed Hodgkin heter i. Det är ju bara trams liksom. Nu, så
ja,
att,
det är ju en del av hans show.
Ja, precis. Ja. Det är ju mind games. Det får de hålla på med. Nej, men jag bara tror att det finns en liten press där på Jon Dahl Tomasson att. Men han tog inte ut om Granada, det var ju nitlott verkligen som gjorde att de inte nådde Europa Leagues gruppspel. Men också att de, han var förlorade cupfinalen mot Göteborg och nu havererade de mot Västerås och Gais i cup. Alltså, man har inte så många chanser i Malmö. Det har ju ändå visat sig liksom att trots att man vinner SM-guld kan man ju åka rätt snabbt. Mm. Det tror jag gör att det ändå finns en viss liksom press, och de kanske behöver antingen en stor försäljning. Skulle de sälja Ahmed Hodgkin för 70-80 miljoner som det talas, det är klart då minskar ju trycket, för då har de ändå tagit in de här pengarna. Eller om de kom ut i Europa och fick spela i Europa och hämtade in pengar, det behöver hända något, för de har liksom en sån kostnadsmassa som gör att det äter sig snabbare igenom för dem, även om de har ett jättestort eget kapital och likviditet på ett par hundra miljoner. Jag vet allt det, men man kan inte hålla på hur länge som helst med att köra på med fullt blås.
Kalnén där, vdn, har väl någon så här var tredje år snurra, då måste vi få in den där pengen liksom.
Ja, nej, och ja. Jag tycker ju liksom Kalnén, och som vi kom in där, både han och Daniel Andersson kom in när de var förvisso regerande svenska mästare, men det är lätt att glömma bort att vdn lämnade, Rickard Norling stack till Norge, Per Ågren slutade, Gilon Halmad drog, Erik Friberg drog, Johan Dahlin drog, Pontus Jansson, alltså det hände oerhört mycket, och då kom liksom Daniel Andersson in och Karlén in, och de fick väldigt mycket på rätt plats och har liksom därefter byggt upp denna kassan, så att de har gjort oerhört mycket rätt, men ja, jag tror ändå det finns en viss press när de sitter längst inne i, jag glömt vad den heter nu, men Malmö stadion säger jag.
Ja. En grej som, i leda.
En grej jag tänkte på den här matchen, vi pratade om den inför den matchen, och det är människor som kan oändligt mycket mer fotboll än jag, borde också sett det som vi ändå såg där, att hur Djurgården har spelat, hur bra de har varit. Men de kunde liksom inte göra någonting åt det, Malmö. De var verkligen överlägsna i Djurgården. Hur kan det vara så, även om vi då med all respekt är tidigt in i säsong?
Nej, det är en bra fråga. Där finns också de. Jag tror kanske till och med att det finns de som kan mer än fotbollen än vad vi kan här. men där de hade kanske varit lite oense. Men det som hade oroat för mig om jag var Malmö är ju att några av de tongivande spelarna inte liksom, jag menar Arne Larsson-Hodgkins var inte så bra som han har varit tidigare, hade något misstag, och Christiansen och Toivonen, alltså bärande spelare som kanske inte nådde upp, och det måste ju vara lite oroande. Mm.
Men det var ju också lite så här, om man har lyssnat på experterna då, eller journalisterna om man ska kalla det efteråt, så är det ju nästan som att alla är i chock efter den här matchen.
Ja, men det var, ja, och egentligen kan man ju säga att det är konstigt med tanke på att Malmö har haft väldigt svårt på Tele2 just mot Djurgården, så kanske borde man inte varit, men Malmö har ändå sett okej ut liksom, och visst, de borde ju vunnit mot Östersund och Djurgården har varit riktigt bra, men det är svårt att veta tycker jag på förhand. Jag hade väntat mig en mer låst match, och hatten av till Djurgården för de här fyra första omgångarna är fruktansvärt bra. Jag förstår att Bosse Andersson var lyrisk, för det var väldigt bra.
Och det är inte bara att man slår dem med 3-1, utan det är hur det ser ut. Du kunde slå 3-4.
Nej, men det är ju, de tidigare matcherna på Tele2 har inte sett ut så. Nej. Då har det varit mycket jämnare liksom.
Det borde ju dödats redan i första halvlek, sett så överlägset Djurgården var.
Ja. Jag har en lyssnarfråga på ämnet också, två stycken där. Vad tror du om Malmös chanser till guld, och tror du Daniel Andersson sitter löst?
Ja, som jag sa innan, med Malmös chans till guld, alltså de har ju alla, det är så lång serie, det är ett uppehåll, ja. De har pengar att värva och liknande, det är långt ifrån liksom över. De har ju hittills bara tappat 5 poäng, så att det, alla trodde att Norrköping skulle vinna förra säsongen, och det gjorde de inte, de blev 6 eller 7 till slut, 6 var det kanske. Så att det är långt kvar. Om Daniel Andersson sitter löst, jag har ju lite, i och med att jag är från Skåne, Lund, och så har jag många kompisar som håller på Malmö FF, och rätt många av dem är otroligt arga på Daniel Andersson, tycker att han inte är bra. Och jag har själv svårt, jag orkar faktiskt inte lyssna på dem när de drar igång, för att jag har svårt att se det, med tanke på att utan honom och Niklas Karlén så hade de ju inte varit där de är idag. Det är ju ändå han som har tillsatt tränare och värvat spelare och sett till, han är ju i högsta grad bidragande, men jag tror inte han sitter löst, annat än om han själv skulle känna att fan, det här pallar jag inte med. Jag tror att han har ett stort förtroende både hos vdn Niklas Karlén, men även hos styrelsen.
Sett till liksom värvningarna han gjort, så är det inte jättemånga som har floppat heller. Det är kanske Jeremejeff, Egson Binako, Romain Gall senaste åren som man inte riktigt har fått fart på. Nej. Jag kan inte komma på fler så som varit superfloppar.
Nej, jag menar han...
Bonke till en början. Bonke
in och sen var ju väldigt ifrågasatt, och sen var det ju Kingsley Sarfo klart, men där var det ju också liksom, fanns ju andra parametrar som spelade in där och som var svårt att känna till liksom, så att nej, jag har svårt att förstå, men bland en del MFF-are så finns det eller MFF-supportare finns det en del som inte är nöjda helt enkelt.
Ja. Om man vänder på det och tar Djurgården, vad är det Kim och Tolle gör så bra tycker du?
Ja, det är ju en intressant fråga, eftersom sättet de får ihop det på, med just så stor, jag menar det var 10-11 spelare ut, 10-11 spelare in, och inte alla från startelvan. Det är ju att få in nya spelare, Rasmus Schüller har ju varit klockren, att de lyckas jobba ihop med Bosse Andersson, de här spelarna ska vi ha och de här ska vi få utväxling av. Sen har ju inte alla värvningar där heller lyckats, jag menar Emil Kujovic har ju inte blivit det många, även jag trodde han skulle bli. Magnus Eriksson hade ju nog ett knackigt start, jag menar, medans nu är han ju fantastiskt bra, så att de lyckas ju få de spelarna som de har där att dra åt samma håll. Sen är det ju ingen hemlighet att de inte, jag menar Kevin Walker var ju besviken, man kan ju misstänka att det låg någonting bakom att Astrid Aida Arvic drog, även om han inte liksom varit öppen med det, och de inte heller, så det är ju svårt att veta exakt, men något gnissel var det ju, men att de har fått de som är kvar att liksom dra åt ett håll.
Mm. Vad hade du Djurgården i din tabell innan?
Tänk om jag kommer ihåg det, jag tror att jag hade de trea faktiskt, ja. Hammarby tvåa och Malmö etta.
Ja. Vi tar oss vidare lite i den allsvenska djungeln och hamnar i Göteborg, och Hamsik i Blåvitt, är det episkt eller värdelöst tycker du? Eller något någonstans mitt emellan kanske nu mer.
Ja, det är ett tag när jag lämnar Expressen så att jag lägger mig i mitten. Nej, men alltså så här, det var ju otroligt att han väljer att komma till Blåvitt, men jag tycker också folk i euforin glömde bort att han är här 8 matcher, och det blev ju lite antiklimax när han missar den första, inhoppar i den andra, startar den tredje och är rätt svag, och så är det plötsligt bara 5 matcher kvar för att han sen ska flykta vidare. Ja, jag fattar att Blåvitt tog den chansningen när de har Berg vänt på väg in i sommar, och liksom att de fick ju lite positiva vibbar till kamratgården. Sen är det klart att när det inte blir resultatmässigt den utväxlingen, så får de nog köpa att det blir en viss, att man tycker att liksom det borde varit mer kanske. Mm.
Hade han funkat bättre i ett AIK Djurgården eller Bayern eller något?
Jag tror faktiskt inte det handlar så mycket om det. Det handlar ju mer om att han har ju knappt spelat fotboll sedan han lämnade Kina. Han spelade ju i november då med Slovakien i när de tog sig till EM. Sen har han inte spelat så mycket, och så ja, skador. Att, det tar väl ändå lite tid att lära känna varandra, och lite skador. Nej, på det sättet har de haft maximal otur att han gick sönder nästan direkt. Vilket å andra sidan inte var jättekonstigt med tanke på att han inte hade spelat jättemycket.
Nej.
Men det finns ju 5 matcher. Han kanske gör magiska avtryck de sista 5 matcherna och så. För att jag har svårt att säga att han skulle vända tillbaka till IFK Göteborg efter EM. Mm.
Han har ju en ass hittills till Sanna.
Mm. Ja,
du
ser
det. Det är något.
Ja, men han behöver väl på något sätt leverera det. För vi har ju försökt hitta en blick på Blåvitt, och vi har ju blicken, men vi ser inte så här mycket.
Nej, det håller jag med om. Och jag vet att jag var inte jätte liksom så att de tog Roland Nilsson som tränare. Jag var inte övertygad om det. Sen lyckades han ju stabilisera dem. De hängde kvar och så. Och sen byggde man ju vidare på det här. Men nej, jag får inte heller ihop det.
Nej. Om vi tar oss till Bayern och Hammarby, är ganska svagt. Känns som att det är lite stökig stämning av många olika anledningar i Hammarby. Var någonstans på sin resa är projektet Bayern? Liksom? Är de där de ska vara? Är det ingen fara på taket? Eller hur?
Nej, det är klart att det skakar i Hammarby, tror jag. Dels hade man ju det som sker vid sidan av planen. Henrik Kindlund hoppade av med kort varsel liksom och försvann. Han var ju på mångt och mycket liksom arkitekt bakom. Liksom. Han har ju varit med länge där de har vuxit, så att säga. Och det är klart att Jesper Jansson har gjort värvningar, men de har ju ömsat skinn. Jag trodde att man var längre fram det, annars hade jag inte haft dem som tvåa. Jag trodde att de skulle hitta liksom lite tillbaka till det som var liksom 2019 när de ju var som ett ånglok. Jag vet att väldigt många av de spelarna är borta. Jag menar, alla liksom i offensiven är ju egentligen borta och utskiftade. Men jag trodde med Selmani och att de skulle hitta rätt, och att Abu Khalili skulle ha fått mycket mer tid. För jag trodde han skulle vara kraftfullare som värvning. Jag tycker han är en fantastisk spelare. Och så att, ja, det är ju lite besvikelse måste jag säga. Jag hade väntat mig mer, och det då ökar ju det här trycket på Stefan Billborn, Jocke Björklund naturligtvis. Det är ju naturligt, så är ju fotbollen idag och även i Sverige. Mm.
Har de kört fast, tror du? Behöver man liksom byta ledare eller?
Jag tycker att det kanske är tidigt att byta ledare i det här skedet, men alltså om man ser liksom på ett längre perspektiv, så har de ju ändå tagit kliv. De är i cupfinal, skulle de kunna vinna sin andra titel någonsin, så har de ändå nått någonting. Då skulle de dessutom få chansen att spela i Europa. Så att vinner de mot Häcken, man kan ju säga, det är ju liksom lite lustigt att de möter sin cupfinal som bägge har haft så knackiga inledningar på säsongen, att den som vinner den cupen kan ju ändå känna att nu är ju Häcken redan i Europa via allsvenskt spel förra året, men liksom man får ändå en titel, man får någonting, så att på det sättet blev den cupfinalen otroligt laddad. Ja, jo, precis.
Det gick ju sådär.
Nej, ja. men där har ju, jag menar, ordförande har försvunnit, klubbdirektören fick gå. Alltså, det fanns ju ingen grund i Blåvitt att stå på. Det är ju det som var problemet. Poja var ju, upplevde jag på slutet nästan, det måste ju varit en kuliss på något sätt. Alltså att man sa att man stöttade Poja, men det gjorde man ju ändå inte. Konstigt. Jag upplever att Hammarby är någonting annat, men... Mm. Det återstår att se.
Det var mer maktkamp i Blåvitt. Det är inte så mycket maktkamp i Hammarby, känns
nej,
det som.
Men de har ju mer... Ja, det blir ju intressant för att de tillsätts som vd. Det är ju en oerhört central roll. Därför att jag tror att om Malmös stora framgång för mig bygger på att nu med jag tyvärr avlidne ordförande Håkan Jeppsson förstod att vi måste liksom organisera oss som i näringslivet. Vi är en styrelse, vi pekar bara ut strategiskt. Sen har vi en stark ledning som gör det dagliga jobbet. Förr i tiden var det liksom Peter Handstyle eller alltså en stark ordförande som kunde göra lite både och. Och jag menar, Peter Hand gjorde ju oerhört mycket för Norrköping, så ingen kritik mot honom. Men det var ett modernare ledarskap. Så var väl inte Blåvitt, och jag upplevde att Hammarby var åt det hållet, att liksom vdn var liksom, tittade framåt och så här ska vi bygga och på sikt ska vi växa till oss. Det blir ju en nyckel, vem de hittar som kan ersätta den rollen och som kan liksom vara tydlig kravställare mot både mot Jesper Jansson, sportchef, som ju faktiskt bara är där inne liksom, han skriver ju kontrakt på 2-3 år så, eller på tränare och så, så att det är ju en nyckelrekrytering för ordförande från Yxkull om han kan hitta rätt där och styrelsen.
Ja, för kollar man på andra topplag så är det ju liksom, men i Djurgården så är det djurgårdare som leder, och i AIK likadant, Göteborg, Malmö kan man väl också säga någonstans, men i Hammarby är det ju Jesper är ju inte så mycket bajare, det är inte Hjelmberg heller egentligen.
Nej, fast jag tror...
Men det var Kindlund.
Ja, och jag menar, ja, Niklas Kalén kom från liksom, han jobbade ju i FC Rosengård.
Men det är ändå Malmö och det är ett lag där nere, eller?
Nej.
Tror du inte han är Malmö?
Även. Nej, ja, i Malmö? Nej, ja, han tillhörde i sig MFF Dam och var målvaktstränare där.
Daniel Andersson i alla fall Malmö.
Ja, absolut. Mm. Men jag tror inte det är ett... Jag tror inte det är ett tvång. Det är klart att det är en fördel, men... Men för att göra sitt jobb, jag menar, det var ju ingen som tänkte så när Stefan Söderberg kom till AIK och gjorde bra i AIK, att fy fan, han var ju i Djurgården tidigare. Eller att Bosse Andersson har spelat i AIK. Fy fan, han kan ju inte göra ett jobb i Djurgården. Ja, det är klart han kan. Det handlar ju inte om det, utan det handlar ju liksom ändå om, jag menar, Rickard Norling åkte till Malmö och vann SM-guld. Alltså, det handlar om att hitta rätt person. Och sen är det klart att ibland tror jag det är en fördel att ha, känna klubben. Men ibland kan det ju också vara en nackdel att du är liksom IFK Göteborg, eller att du, tror jag. Jag tror att man ska hitta en mix. Ja. Jag tror inte man ska vara en supporter bara för att jobba där.
Men känns det stabilare med Mild nu, tycker du?
Ja, men han kan ju, men det är ju, ja, det är ju en spännande återgång liksom. Det är ju verkligen tillbaka till framtiden, om det sen är
finns
någon
det spännande återgångar.
Nej, det, ja, det är det ju. Han kommer tillbaka i en annan roll.
Bosse Andersson gjorde ju en sån.
Ja, men Mild kommer tillbaka till en annan roll och har ju liksom jobbat med sitt glassbolag och liknande, så, och jobbat med affärer. Så det är klart att han har en annan helhetssyn och kanske behöver IFK Göteborg hitta tillbaka till någonting. Jag menar, Pontus Farnerud har spelat i Blåvitt men är ju fostrad i Landskrona Boys, och hans pappa jobbade där och hans brorsa spelade där. Så att han kan ju han har ju gjort rätt, fått hem Marcus Berg och Oskar Wendt och Hamsik, så uppenbarligen kan man göra någonting även om du inte är född och uppvuxen i en blåvit tröja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På plan har det ju handlat mycket om, framförallt innan och inför, och vi hade ju även Selmani här och slogs av den där, även kom ju till springa hem den här allsvenskan i år. Kommer det lossna och varför har det inte lossnat?
Ja, det är ju så ibland för anfallare. Jag tror att det kommer lossna. Jag menar, han springer ju och leder. Jag är också imponerad. Jag gillar honom. Ja. Vem hade inte velat ha honom i sitt lag? Mm. Alltså det är precis den typen av spelare. Och sen kanske då han och Ludvigsson på något sätt är lite lika varandra. Två liksom, de bara krigar liksom. Men jag tycker det är de. Det är liksom att de inte får till Bojanic. Vad har hänt där? Han är lite in och ut. Khalil är inte lika liksom den inflytelserika spelaren som jag trodde det skulle vara efter liksom spelat många år i Turkiet och gjort det bra och så. Så att
försvaret ser fortfarande svajigt ut.
Ja, konstigt nog ändå Fjölesson är ju bättre. Och
men det hjälper ju inte.
Nej, jag håller med.
Har du också AIK topp 3 i år?
Nej.
Nej. Tror du att de hamnade ändå? Nu efteråt, eller så här, efter någon gång?
Jag tycker om också. Men jag vet, Per Boman på Aftonbladet som jag gillar, han skrev ju något efter AIK hade demolerat, eller lekt med Degerfors i premiären, att han ångrade att han hade tippat dem så långt ner. Och sen undrar jag egentligen vad han tänkte när de föll mot Blåvitt, när de inte var bra. Och sen så kom Degerfors och slog Blåvitt. Det där är ju svårt. Sen har ju AIK varit bättre på nu, men jag är tveksam till om AIK hamnar topp 3, men det är klart att de kan göra det, men jag tror inte. Ja.
Vi ska säga det, Bartosz kommer också i 25 maj.
Just det, 25 maj. Mm-hmm. Efter sista matchen där. Eller
då sammanfattar han de första 8 omgångarna. Ja, då exakt. Vet ni, då får ni facit.
Har de Sveriges bästa försvarslinjen då?
En av de starkaste är det ju verkligen. Sen tycker inte jag Lustig har varit lika stark som han har varit tidigare. Även om han har vuxit efter.
Men är det inte att det jämnat ut sig lite mer i back? Alltså att andra tar lite större ansvar nu? Att han inte behöver eller tycker att han har blivit sämre?
Han känns ju inte 100 heller i landslaget. Jag bara tror att det är lite lång försäsong innan han liksom varvar igång. Men jag menar, det är kul att se Milosevic tillbaka samtidigt som jag hade unnat honom ett äventyr eller liksom en utmaning. Jag kan tycka lite synd om honom att han inte lyckats liksom i Vejle och hamnade någonting, alltså liksom så, för att han har ju så mycket i sig och
han är ju alltid bra i AIK.
Ja, precis. Ja. Och jag hade önskat honom och med han och pappa Giannopoulos är ju fantastiskt starkt par. Det kommer inte från. Nej, de är ju såra så Sebastian Larsson framför. Ja.
Kommer ska Sotte eller Milosevic med TM tycker du? Om Granqvist kommer alltså, eller?
Nej, men jag undrar om Granqvist kommer med nu när han är ryggskadad igen. Men det återstår, eller igen, nu när han är ryggskadad. Men han får väl spela de här två sista matcherna. Nej, jag tror att de är lite för långt efter. Därför att du har haft Karl Starfelt med, du har haft Jocke Nilsson med. Jag tror inte de är aktuella.
Jag har en teori om att man ska ha försvarsspelare som spelar ihop i klubblag, flytta över till landslag.
Ja, men det är ju någon Juventus-dröm du lyfter över
till. Ja, men funkar det inte? Eller?
Jo, men det räcker ju inte kanske. Det är ju rätt få ändå allsvenska spelare som går in i landslaget.
Nej, men då tänker Sotte Milosevic Lustig. Då har du ändå, en av dem kommer, Lustig kommer ju vara med.
Ja, Lustig kommer vara med. Nej, det tror jag inte.
Är det någon annan än Seb och Lustig som kommer med, tror du, från allsvenskan?
Nej, jag tror inte.
Ja. Apropå att inte tror du att Rydström skulle väcka Kalmar och pumpa liv i den gamla Walking Dead-gubben?
Ja, men apropå återkomster, just det, är det kul med återkomster, så kände man ju att han tog en risk genom att gå tillbaka till Kalmar FF, att egentligen kanske han skulle tagit Mjällby, som jag vet pratade med honom och
på nätterna? De hade kontakt på nätterna.
Ah, okej, okay. Ja, det visste jag inte. Nej, men det har han berättat i en podd kanske.
Ja, privat.
Ah, okay. Men de hade kontakt. Så mycket vet jag ju. Men att det hade kanske varit på ett sätt. Liksom. Men sen fattar jag att det fanns mer för honom att göra i Kalmar. Men jag kan ju, ur hans perspektiv kan jag ju gotta mig åt. Liksom, hur, det var ju ändå lite deppigt slut. Han tog ju ändå en för laget när liksom han gick in och försökte rädda klubben, och sen fick han liksom gå på rätt trista premisser, och det läckte ut den förra ordföranden stod och pratade vitt och brett på stan, och det kom ut den vägen att liksom han skulle få sluta. Så därför är det klart att det är kul för honom att komma tillbaka och att de bjuder på en annan fotboll. Och det är ju också fascinerande att se, jag menar, Rydström var ju absoluta liksom tiki-takans antites som spelare, ja. Och att han nu är där som tränare är ju, ja, fotbollen är föränderlig.
Ja.
Han spelar roligt, Kalmar.
Ja, det är helt underbart att se det.
Men om jag får lite mål.
Ja. Ja. Ja, fast ett räcker om att släppa in.
Så är det.
Det har du det.
För varva, han gillar ju inte nior. Han ska ju spela mittfältare som nior hela tiden.
Ja.
Värva en riktig forward kanske. Mm. Vi ser på Fröling om han kommer tillbaka eller inte. Det vet man inte.
Vi har nämnt honom redan tidigare innan, men Rickard Norling nu i Norrköping. Är det en bra kombination? Är han rätt man där?
Man kan ju känna att det är inte optimalt att som Rickard hamnade mitt in i ett getingbo där liksom ett inbördeskrig som hade pyrt lite under ytan och var uppe lite egentligen förra våren redan, men som ju dämpades när Norrköping började så bra och de köpte loss Haksabanovic och liksom då kändes ju allting, men sen bara fullständigt exploderade ju den här vintern med missnöje och mot Peter Hunt och jag menar, nu är ju Jens Gustafsson han är ju mer diplomatisk än en genomsnittlig FN-anställd, så han sa ju inte så mycket nu när Andreas Sundberg ändå fick en lång intervju, men han sa ju att de var färdiga med varandra och det är ju enormt starka ord för Jens Gustafsson som verkar vara rädd för sin egen skugga. Om han tycker då att de var färdiga med varandra, då fanns det ju ett missnöje och sen då liksom att men avhopp och liknande. Så på det sättet är det ju inte jättekul för Rickard Norling som nog trodde att ordförande Peter Hunt som rekryterade honom skulle vara kvar och plötsligt är han borta. Då är man ju lite i uppförsbacke redan där. Jag tror att man får ge Rickard Norling lite mer tid för att han är en skicklig tränare och att han kan få med sig. Jag menar, han har vunnit SM-guld med AIK, han har vunnit SM-guld med Malmö och visst han hade snedsteget i Brann i Norge när de åkte ur, men i övrigt så har ju ändå varit framgångsrik.
Det känns som man får mer makt här dock. Det är ju något sportsligt råd istället för sportchef och sånt där. Alltså det,
ja, men så hade de faktiskt under Jens Gustafsson. Han var ju också manager. Sen var det ju väl Peter Hunt som skötte affärerna. Men han var mer liksom managerhållet. Så att, ja, han blev ju väl åt manager. Men det kan väl han gilla. Jag tror mer bara att det blir ett liksom vakuum när man inte vet vem bestämmer en helt ny... En ändå oprövad ordförande i Zacharias Mård är det väl han heter. Och att, det blir väl ändå ett vakuum även om Rickard Norling har varit med om stormigare tider. Det blåser ju mer både Malmö FF och framförallt i AIK. Att, jag menar, i Norrköping kommer det väl en reporter cyklan från Norrköpings tidningar ungefär på sin höjd.
Så är det.
Eller TTs Henke Sköld svänger förbi eftersom han bor där i närheten. Men det är ju liksom aldrig något medialt tryck på det sättet.
Nej.
Men du som ändå har en vass blick på ekonomi och struktur i svensk fotboll, vad är din uppfattning om Peter Hunt?
Att han gjorde fantastiskt mycket bra och hade en klar blick från början, men att han likt många i föregångare, ja, men blev ju för stark naturligtvis. Och jag menar, det är svensk fotboll kryllar ju sådana från liksom långt tillbaka med Erik Persson och Stig Svensson och Stig Nilsson och Gunnar Larsson och alla den typen av starka herrar som är vana att få alla, eller jag menar, bara gå till Lars-Åke Lagrell i Svenska fotbollförbundet. Det var ju inte så att alla agerade helt på egen hand under honom, utan han bestämde. Och så att jag kan ju förstå att det till slut växer ett motstånd eller blir ett missnöje kring det här. Sen har inte jag varit med på möten och vet inte exakt. Men det har ju funnits ett starkt missnöje med Peter Hunt. Men han har gjort väldigt mycket bra för IFK Norrköping. SM-guld, topplag, ekonomi, en väldigt styrka i ekonomin när de har sålt spelare, utvecklat spelare. Så att utan honom hade de inte varit där. Det är ju lätt att glömma bort att de var ur allsvenskan och ekonomin totalt körde bort det när Peter Hunt kom in och styrde upp det. Så att han har verkligen gjort stora insatser. Det betyder sedan inte att han var en demokratisk och öppen ledare, men det är inte så många som är det.
Kan inte bara, jag bodde ju då i Norrköping de åren när de verkligen tog de här kliven med hjälp av honom, så att säga. Är det inte bara så att det kan vara att en tidsanda inträder som gör att ett ledarskap från egentligen, kanske inte en dag, men från ett halvt decennium till ett annat åtminstone inte fungerar längre, för att saker och ting förändras?
Jo, jag tror dels det. Sen tror jag dels också att det spelar roll att man blir van vid en viss typ av framgångar. Alltså det är ju samma missnöjet med honom kommer från att man tycker att Norrköping borde göra någonting bättre. Man har liksom egentligen lite tappat perspektivet bakåt. Man tycker vi borde utmana om guldet. Jag menar liksom vi har ju pengar och vi borde. Och jag spårade på samma sätt kring att mina MFF-älskande vänner tycker illa om Daniel Andersson eller att Stefan Andreasson som ju var arkitekten bakom Elfsborgs framväg, att han blev också ifrågasatt och publiken svek på Borås Arena. För de var liksom vana vid att Elfsborg plötsligt från att ha varit liksom en lindansare och ett etablerat allsvenskt lag vann 2 SM-guld, alltid medalj, spel i Europa. Och när det inte inträffar, ja, men då pekar man på den som är ansvarig och då växer det. Och jag tror väl kanske att Peter Hunt också, det kostade lite att han kanske inte hade varit jätteöppen för andras inspel på vägen upp. Utan han hade kanske inte så många vänner som backade honom när det väl började blåsa motvind. Mm.
Kommer Norrköping gå stärkta eller försvagade framåt från det här, tror du?
Ja, men de har ju en bas som är, de har ju egentligen spelare som ska vara och slåss i varje fall klart över halvan och har en ekonomi och skicklig tränare. Jag tror bara de behöver hitta liksom strukturen bakom laget och i organisationen.
Mm. När du var här sist snackade vi lite om Kimberg och memoarerna där som jag var med och skrev, och då pratade vi även om Mjällbys tidigare ordförande Jörgen Martinsson som jag hade träffat i ett annat sammanhang, som då har sagt att det finns ju otroligt många fler skum, alltså riktigt skumma affärer inom svensk fotboll som aldrig kommer fram och som aldrig upptäcks. Och du nickade och höll med om det. Är det fortfarande din uppfattning? Hur ser du på det idag nu?
Ja, det är fortfarande min uppfattning. Det är ju mer bara att det är så svårt att få fram de här dokumenten därför att ingen vill ju sätta fast sig själv, så att säga. Att ofta är det ju det att man, tröttsamt för MFF-supportar, men liksom det, när jag drog fram de dokumenten Malmö köpte Afonso, så var det ju för att på något sätt det var ju preskriberat, det skattebrottet. Då kunde någon lämna ut avtalet till mig när Malmö betalade $300,000 svart via övergångssumma till hans brasilianska klubb, och så fick Afonso det i Brasilien, så liksom kom han under. Och det blev ju elakt att bara prata om Malmö. Jag menar, det visar ju Dagens Nyheters granskning där de ju i en kom över en faktura i samband med Nabil Bahoui flyttade till Saudiarabien, så i samband med en knarkrazzia som polisen gjorde så hittade man ju en faktura med koppling till den. Och det är ju också så typiskt att polisen skiter ju i det. Det är ju liksom småhandel så de skippar det. Men någon måste ju tipsa att det är en om det. Jätte DNs Mattias Karlsson, skicklig grävande rapport och den fakturan, och så började han dra i det. Och inte ens där kom vi ju hela vägen, men vi fick väl se sida 1 och sida 6 av den utredning som AIK gjorde, där man ju ändå påpekade en massa, ja, ibland har inte styrelsen varit fullt informerad och allt. Jag kan inte alla detaljer så jag ska inte säga något för då kommer någon smälla mig på fingrarna. Men hela det dokumentet andades ju att det är klart att det finns grejer här. Sen vilken grad, och det är givet att detta inte bara är Malmö FF eller AIK. Jag har ju själv skrivit om Blåvitt och Åsebro. Alltså jag tror inte det finns en klubb i Sverige som inte på ett eller annat sätt har sådana här saker. Eller i varje fall det är ju individer, det behöver inte vara klubben. Så att det är jag övertygad om att Jörgen Martinsson har rätt om. Mm.
Lyssna, fråga tvära kast här då. Tror du att ÖSK kommer att vända det här?
Nej, det kan man undra. I tufft läge för Axel Kjell och de har väl rätt lite spelrum ekonomiskt och men visst är de bättre än vad de har varit nu. Jag tror att räddningen här kan vara att det finns ett rätt långt EM-uppehåll. Man kan liksom starta om. Det kommer bara vara 8 omgångar som är spelade. Då handlar det liksom om att köra någon slags Janne Andersson en match i taget. Liksom då och nu är nu. Och det är klart att det går. Mm. Men det är möjligt att de måste hämta in förstärkning. Jag har sett ÖSK lite för lite för att jag ska kunna peka på att där ligger felet.
Brukar ta in bra lån?
Ja, precis. Men nu fick de ju hymmet redan från början. Ja. Och,
bättre att vänta ett tag till igen.
Ja, men då är det Skovgard tillbaka. Han är jättebra mittback. Men det är ju mittfältet på något sätt som är felbalanserat. För de åker på omställningar hela tiden. Ja. Mm. Så Kevin Walker tillbaka kanske, man vet.
Lyssna fråga också, vad tycker du om Varberg i Allsvenskan? Ranking 1-10 så här långt.
Men det är väl i och för sig precis som Mjällby, att det kommer någon slags reaktion år 2, särskilt när man har tappat så många spelare, eller tappat några tongivande spelare som Varberg gjort, så är det inte konstigt. Sen på ett sätt jag gillar, jag är ju väldigt svag för Jocke Persson, ja, eftersom han är, det är liksom en frifräsare och kan säga vad han tycker, vilket är väldigt befriande i en så fruktansvärt ängslig värld som fotbollen är. Och därför gillar jag ju Varberg, och liksom han med sina, ja, fynd på olika sätt försöker skapa ihop någonting, så att. Men de är väl inte mer än en femma eller något sånt på den skalan än. Det handlar ju om att hänga kvar. Gör de det, så är det ju en bragd. Men
tar man förra året, så är det ju betydligt högre med tanke på att de sålde också.
Ja, det är, ja, precis. Det är ju fantastiskt. Jag förlorade 1 000 kronor förra året när jag tippade dem ut. Och då fick jag direkt ett sms. Vad fan, har en JP någonsin åkt ut ur en serie? Det är ändå skönt att han smsar om sig själv i tredje person.
Ja, det var han själv. Ja, ja.
Och då satte vi 1 000 spänn som skulle skänkas till välgörenhet. Jag har swishat 1 000 spänn till honom. Jag vet inte om han skänkte det till välgörenhet. Men,
ska vi ringa upp på någon fråga?
Jag vågar inte betta emot honom om igen. JP.
Fan vad stort, alltså. Han smsar om sig själv tredje person. Vilka lag har du då i år kvala åker ur? Kommer du ihåg?
Jag trodde ju faktiskt att Sirius skulle få svårt med tanke på att de tappade så många spelare och ny tränare, men det är ju bara lyfta på hatten och gratulera till den starka starten. Nu är det ju inte över än, kan jag meddela alla Sirius-supportrar. Men det ser ju ljust ut. Och jag trodde Halmstad också skulle få svårt. Men det är väl kanske som Janne Andersson sa när jag träffade honom i februari, att Pelle Olsson är allsvenskans bästa värvning. Att han liksom fått till något. Det sa ju Rickard Norling också, att det var som att möta Gävle.
Ja, för 10 år sedan.
Ja, precis. Det är ju inte roligt, men det handlar ju om poäng. Så att de ser ju bättre ut. Sen trodde jag nog Östersund skulle få svårare, men nu tappade de ju mot Varberg i sista sekunden, men har ju ändå sett stabilare ut och är imponerad av Östersund också.
Mm. Så här efter, nu behöver du inte gå till din tabell där, men vilka tror du är topp 5 i år? Efter att ha gått 4 omgångar, vad känner du?
Ja, men jag ändrar liksom, jag tycker inte att man kan ändra.
Nej, bro.
Nu kommer fan inte ihåg exakt.
Nej, men då får du dra magkänslan.
Nej, men jag tror ju fortfarande att Malmö är där uppe, och att jag tror ju fortfarande att Hammarby och Djurgården givetvis är där uppe. Djurgården är ju, jag tror att Göteborg kommer komma med Marcus Berg och Oscar Wendt. Det är ju ändå två spelare som, om inte de skadas, så kommer de in väldigt hög nivå och liksom en förstärkning längst bak och en förstärkning längst fram som kommer bidra otroligt mycket och höja Blåvitt. Det tror jag kommer räcka, för att det är ändå 22 omgångar kvar. Sen kanske det ändå är AIK som slår sig in i de topp 5. Mm.
Vi tar oss till Sverige och EM-segmentet, och första frågan lyder ju: har Zlatan sagt förlåt till Jan Andersson?
Men den frågan har ju Jan Andersson fått av många utan att ha velat glänta på dörren in till det rummet. Och det är väl smart av Jan Andersson att inte göra det. Sen hörde jag del av Toto Balotto, där Gusten Dahlin hade slipat på ett par frågor för att komma åt ett svar.
Han var här och pratade om det också.
Och då tycker jag ändå att han... att Janne mer eller mindre bekräftade att någon typ av sån har han ju fått, eftersom han sa att hade det inte varit, han sa det ju flera gånger, hade det inte varit ordning och reda på processen, ja, så hade vi inte gått vidare. Så att på något sätt måste de ju möts. Och jag tycker det är imponerande av Janne Andersson att visa den principlösheten, att åka ner dit trots det som har varit, och bara sätta sig och sen reda ut och sen ta det framåt.
Du är rätt grova, både halvt uttalade och outtalade anklagelser som Zlatan hade mot honom, ärligt talat.
Ja, framförallt det i Noah Bachners intervju samma dag som förbundets betalade staty restes över honom, så var det ju väldigt grova. Sen är det ju klart att alltså om Zlatan hade riktat de anklagelserna om någon slags strukturell rasism i svensk fotboll, så hade jag inte, då hade jag inte sagt att nej, det är ju klart att det är så, precis som det är i samhället, att vi har en massa av den typen av problem och det behöver vädras. Men att liksom skjuta in sig så på Janne blev fel, och att liksom Janne bara skakar av sig det. Och sen var det ju det med skämtet då i samband med Dan Kulusevski, att inkompetenta personer kväver svensk fotboll. Så det är ju jävligt starkt av Janne att göra det. Sen är det ju coolt att de kunde hitta varandra, för det trodde inte jag, och jag tror faktiskt inte många trodde på det heller. Nej.
Men du som har följt landslaget länge och flera versioner av landslaget, eftersom det är alltid olika typer av landslag liksom. Hur skulle du säga att den här upplagan står sig i förhållande till tidigare?
Ja, problemet som Janne Andersson har är ju att det liksom inte känns så stabilt bakåt. Det har ju annars varit ofta ett fundament i de landslag som varit framgångsrika, ofta varit bra bakåt. Tyvärr var det ju så att när Zlatan verkligen kom loss offensivt, jag tror att han gjorde 40 mål under Hamrens tid och 22 under Lasse och Tommys tid, liksom han kom ju loss, då funkade ju inte riktigt defensiven, och därför åkte ju Sverige bara till två EM och åkte ut direkt. Och det var ju inga roliga EM, vare sig 2012 eller 2016. Det var ju mycket mer defensivt starkt 2018 då man gick till VM-kvartsfinal. Nu är ju det är ju Victor Nilsson Lindelöf som är en klart lysande stjärna. Men annars är det ju högerbacken, jag tyckte Lustig så lite svag ut. Men han har flyttat hem bredvid Vigge, Granqvist skadad, osäker, Pontus Jansson och Victor Nilsson Lindelöf. Senaste landskampen de spelade ihop var 0-3 mot Portugal. Dessförinnan var det väl ett misstag mot Kroatien borta av Ponne. Tyvärr, nu är han ju opererad och på gång igen. Filip Lander skadad, vi vet inte ens om han kommer tillbaka till EM. Marcus Danielsson släpper de kinesiska klubbarna och har honom för Kina, det vet vi inte. De behöver inte göra det. Det vill säga att då är ju det också ett problem. Till vänster, Pierre Bengtsson, Vejle för att få speltid, petade efter Köpenhamn. Ludde Augustinsson, bra emellanåt men också skadebenägen i Werder Bremen. Martin Olsson, inte 100. Så att det som har varit ett fundament är ju inte samma fundament som det har varit. Och det kan göra att jag... Ja, det är det som kan fälla Sverige.
Står han i Everton där, vad heter han?
Robin Olsson.
Robin,
nej, han har ju lite grann men inte särskilt mycket.
Inte bra heller.
Sen har han visat, får man ändå säga, att när han inte har stått att han ändå varit jävligt bra i landslaget.
Ja, det har han verkligen.
Jag antar svaret då, man får ställa den då. Skulle Sverige kunna vinna EM med Zlatan? Med tanke på det du sa just så känns det ju svårt. Men...
Ja, det är klart att de skulle kunna vinna EM. Alltså, tänker man att de blir tvåa, alltså möter de tvåan från Englands grupp. England, Kroatien. Kroatien är ju inte lika bra. England... Nej. Kanske vinner den gruppen. Ja, men det kan de ju ta och gå vidare. Då möter de troligtvis Belgien. Men har man tur så kan inte Belgien vinna den gruppen med Danmark. Där är ju, Danmark verkar ju så vruggigt bra. De är ju väldigt bra både Danmark och Belgien. Då tar det kanske stopp där. Så att, det är klart att de kan vinna EM, men jag har inte större förhoppningar. Förhoppningen är väl att nå en kvartsfinal. Och det är klart att där sen kan det ju gå vägen. Men det är ju inte Zlatan som kommer att avgöra det, utan det är ju mer att alla andra, och just att försvaret känns lite svajigt. Men det är kanske bra att man går in med viss osäkerhet och att de sätter lite extra fokus på det.
Mm. Hur är Jan Andersson när mikrofonen inte är på? Är han på något annat sätt?
Det är han väl kanske inte så ofta nu i coronatider man träffar honom. Men det är klart att man kan springa på honom eller man pratar innan och efter intervju. Ja, men rätt okej. Nu har jag ju följt Janne under så lång tid. Så att man, det är ju inte så att vi umgås eller är vänner. Men vi känner ju ändå lite varandra, vad man är för människor och så. Och det som Janne har är ju att han har en förmåga att... dels tror jag inte han läser så mycket, vilket är jävligt smart, för att då går du inte att irritera dig på att fan att Simon Bank skrev det eller Ekne Iva skrev det eller Olof Lund skrev det. Så det gör att det är rätt otvunget samtal och man kan snacka lite fotboll och man kan liksom lite så. Men det är ju inte så att han ger mig startelvan, du fan mot Danmark kommer vi starta så. Mm. Utan han är liksom proffsig och trevlig, men han vet precis var han har gränserna. Och det är egentligen det som imponerar mest på mig, hur han hanterar media. Och för min del är upplevelsen att ju längre det har gått, ju mer ambassadör och media han jonglör har han blivit, medan Peter Wettergren driver mer det fotbollsmässiga. Sen är det säkert så att de pratar sig igenom sig, men det är ju Peter Wettergren som driver många av träningarna och liknande. Medan Janne bara tar det här, för att jag tror att han njuter av det och har märkt att han är rätt skicklig på det.
Ja, men det han tycker att det är kul också. Det sa han ju till oss, att det är, i alla fall sådana här sammanhang, tycker han är roligt att prata fotboll.
Jo, men där är han ju så smart att han säger ju till oss att han tycker det är kul. Ja. Sen kan han innerst inne tänka att vi är idioter. Ja. Alltså, jag brukar Tommy Söderberg...
Han bjuder ändå på anekdoter och sånt där.
Ja, precis. Ja. För Tommy Söderberg var en... Han var en... Han framstod som rätt osorterad känslomänniska som bara var överallt och liksom liknande. Men han var ju så slipad så det tog ju något år innan jag fattade, för han brukade alltid liksom säga, du som ser mycket fotboll kan mycket fotboll, kan inte du behöver, du ska åka och titta på Fulham nu. Då var Kevin Keegan manager för både England och Fulham och kom med några tips och ja, liksom, så, vad du ser. Och, ja, men liksom, då var jag grön som reporter, då blev man ju lite smickrad. Alltså att, man ska ju tänka på det när Janne kommer och säger att fan, jag tycker det här är kul, så kan det finnas en räv eller två för att han fattar att ja, men det är ju det vi vill höra.
Ja, ja.
Så att, ja, han är oerhört skicklig.
Ja.
Vem är din favorit i landslaget idag och genom tiderna?
Hur menar du? Favoritspelare eller favorit?
Ja, väl själv eller både och.
Jag var ju alltid väldigt svag för Anders Svensson. Jag tyckte ju liksom att han var liksom lite... Ja. Ja, i just den kampen som var så gillade jag ju alltid Anders Svensson. Sen så kan jag ju sakna när man liksom kunde sitta och prata med Micke Nilsson och Erik Edman och lite av dem som kunde bjuda på lite, som inte tog det på allra största allvar allting. Så det fanns liksom ingen fientlighet, ja, eller det kunde det säkert finnas, men då fanns det grund till att det fanns en fientlighet. Så att det kan jag ju tycka att det var lite kul på det sättet. Sen kan jag inte riktigt säga att jag har några sådana. Men det var ju en annan tid. Man var ju närmare landslag då. Nu är man ju väldigt långt ifrån och pandemin har gjort att man har hamnat ännu längre ifrån. Så att det där, den tiden när man kunde småsnacka med spelare mellan gånger och man kunde liksom, fan, hur är det i Southampton eller hur är det där? Eller, det är ju helt försvunnit och jag kan ju fatta att det har blivit så, men jag tror samtidigt det är synd därför att det gör att man tappar den här liksom, ja, men connection eller lite förståelse, närhet till varandra. Men det är ju en slags professionalisering och det tror jag att vi får köpa att det blir så.
Vem är ändå närmast i landslaget nu då?
Nej, det finns faktiskt ingen. Jag tycker inte man kommer nära. Då krävs det ju att man åker ut själv. Om jag åker ut. Jag har ändå poddat med rätt många av dem som är i landslaget. Och det är ju klart att då kommer jag ut och får en annan relation eller en annan liksom. Om man sitter en och en halv timme med någon och pratar och frågar ut, så kanske de ändå känner att ja, men han ställer de här frågorna och det kan säkert landa både att de tycker det var bra eller dåligt. Men om man inte kommer åt det så är det svårt. Och jag tror att det har alltid varit så att är du en del av gruppen så är det svårare också. Då vill du liksom hålla dig, då vill du vara lojal mot gruppen. Och då tror jag att det är mer om du träffar dem mellan samlingar eller du har kontakt på det sättet som du kan få någon slags relation.
Mm. Kort, så kort det går, men förutsättningar för det här mästerskapet, hur är det uppbyggt, kan du dra det?
Ja, alltså det är ju kort. Nej, men det är ju
snällt.
Det var ju så här att till EM 2020 så fanns det bara egentligen Turkiet som ville anordna det. Och de hade samtidigt sökt om att anordna OS också. Och det vägrade. UEFA ville inte liksom att de skulle anordna OS. Det var ju Tokyo OS som gick 2020. Det skulle ju gått liksom. Och när inte de ville dra tillbaka det så kom Platini på det här att vi sprider ut och vi hittar inte på. Det är ju 60 år sedan EM började, 1960. Så att då var det. Vi sprider det på 12 ställen. Och nu är det ju 11 ställen är det väl nere i och med att de som försvann var ju Bilbao och Dublin. Och Sevilla och Dublins match gick ut till Sankt Petersburg. Även Bryssel har ju försvunnit under resans gång, skulle faktiskt vara till 13:e ställe. Alltså att, då är ju grupperna uppdelade på två spelorter. Sverige har ju Sevilla och Sverige är ju en grupp med Spanien, Slovakien, Polen. De spelar i Sevilla och Sankt Petersburg. Och sen så beroende på var man hamnar så kan man ju hamna överallt. Sverige kan faktiskt få spela en kvartsfinal i Baku till exempel. Och så att,
men du blir inte samlad när slutspelet ska avgöras?
Semifinal och final är Wembley, London. Okay. Men bara det. De sista fyra lagen är sista veckan. Och Sverige har nu fått tillåtelse att ta sin bas i Sverige så att de börjar i Båstad en vecka sen har de och så möter de Finland, sen är de lediga några dagar, sen är de i Stockholm, möter Armenien, sen samlas de i Göteborg och sen åker de till Sevilla och spelar mot Spanien där. Och sen om jag tror att det blev så att det blev någon mix mellan Sevilla och Sankt Petersburg. Sen Slovakien, Sankt Petersburg, tillbaka till Göteborg och sen Polen i Sankt Petersburg. Om de då går vidare så kan det bli olika ställen. Och det är ju så att fyra av sex grupp tre och kan gå vidare. så att man kan gå vidare som etta, tvåa, tre. Det vill säga, det innebär att mästerskapet kommer att leva hela vägen. Det kommer inte vara som i Ukraina då Sverige åkte ut efter två matcher.
Just det. Sista var betydelselös.
Ja, precis. Mm.
Vad tror du om Italien?
Ja, men Mancini är väl ändå mer på gång och att de har många unga spelare, men de känns ju lite impotenta framför mål.
Vad fan, han över var ju 25 segrar i rad.
Ja, ja, nej, men det är ju inga cross-segrar.
Nej, men fan, 1-0 räck.
Ja, ja, absolut.
Om man envisas med det.
Italienskt.
Ja. Vad blir din roll i C-more under mästerskapet?
Jag kommer att följa Sverige så länge de är med, och sen tror jag att jag kör, jag och Frida Nordstrand kör liksom några slags flygande rapporter. Om Sverige nu inte går hela vägen till Wembley 11 juli när finalen spelas, så kommer vi väl bevaka EM i stort.
Hur roddigt blir det för dig liksom?
Ja, det vet jag inte. Jag har inte ens funderat på.
Är det löser du det själv? Är det någon som fixar allt roddande?
Nej, men när vi är många så är det klart att någon bokar resor och bokar hotell och så. Och sen så måste man ju ordna lite visum själv. Och så. Nu är jag ju så gammal så att nu får jag min första spruta på lördag. Hade varit jävligt skönt att vara helvaccinerad till EM, men det hinner jag nog inte. Men kanske en bit in när de landar med, mellan de två, match två och tre, kanske jag kan få den andra sprutan, så kanske man kan ha ett vaccinkort och då kanske det blir enklare att resa. Men det är ju bökigt att resa även om det är ett ilandsproblem.
Vilka tror du vinner det? Vad har du för sådana här?
Det är ju the usual suspect. Ja, men det är, många tror på England och de spelar hemma och de har ju slutspelet hemma. De kan ju utmana. Alltså Belgien ser ju svinbra ut.
Kan så har vi 16 också.
Ja, precis. Men de tog ändå brons i VM och kan växla upp. Och Frankrike, Spanien. Jag tror inte på Tyskland. Ja, men det är väl de fyra framförallt som jag tror på. Och det är klart att alla lag som har hemma, som Italien, Spanien, Danmark är ju en liten outsider. Man glömmer lätt bort det att under Åge Hareide så de förlorade, jag tror de förlorade hans andra tävlingsmatch. Sen gick de ju i flera år utan att förlora en tävlingsmatch över 90 minuter. Det enda de förlorade var straffarna mot Kroatien under VM. Mm. Och han tog dem till EM. Tyvärr fick han inte ta dem för att den nya sportchefen sparkade, eller förlängde inte med Åge, och så tog han in Kasper Hjulman. Och han inledde ju förlora just mot Belgien, men har ju gått oerhört starkt efter det. De var ju i första sidningsgruppen när VM-kvalet lottade, så de blev ruggiga. Det är ju ett av de formstarkaste lagen. Så finns det någon outsider från Norden då av Sverige, Finland, Danmark, så är det ju Danmark. Mm. Och rätt okej grupp med Ryssland, Portugal, Finland och Belgien. Nej, jag tror inte på dem. Mm.
Vad blir det efter det? Är det semester på Österlen då?
Då blir det semester på Österlen och golfspel under några veckor, och sen är det ju varva upp inför hösten då vi ju ska sända Champions League plus att vi ska ta VM-kvalet i mål, så att det blir en intensiv höst.
Ja. Jag tänkte på det, för efter semestern där då är det blir ju Champions League till eran kanal helt enkelt. Hur känns det?
Nej, men det är ju spännande värvning av rättigheter. Sen är det ju så att man har man min roll, så vet man egentligen rätt lite vad som sker. Det sker högre upp, de som bestämmer vem som jobbar med vad och hur det ska göras och liknande. Så att jag vet egentligen väldigt lite om vad jag ska göra. Mm. Om jag ska göra någonting.
Ja, det blir nog bra, tror jag. Lyssna frågorna. Hur är relationen med Jerka och Kakan efter, med stora bokstäver, dödssparken?
Dödssparken, då kan man inte mycket om dödssparken. Nej, men jag har ju träffat dem efter vi spelade in det i andra sammanhang. Då fick jag en kram av Kakan och Jerka smsade mig. Och
det var lugnt.
Ja, det är helt lugnt. Jag och Jerka ska spela golf med Fredrik Wikingsson den 18 maj, så att det är bokat, klart och bokat. Så, nej, det är ju hur lugnt som helst. Alla fattar att det är ett underhållningsprogram och att jag egentligen mest var arg på Filip Hammar.
Ja, det är nästa fråga nämligen, hur mycket du hatar Filip och Fredrik?
Nej, jag hatar inte dem, men det är klart att, alltså om man har sett det här från början, jag har ju varit med varenda säsong, så har ju framförallt Filip hållit på att häckla mig genomgående. Och nu, som klipps bort, du har ju varit med så du vet ju att mycket klipps bort. Och jag tycker ju att de hjälpte programmet innan, för det här var ju sändes som första programmen. Det var ju så att programmet innan så upplevde jag att Filip lismade mot en väldigt känd profil och ville stötta upp dem. Så jag hade liksom den med mig. Och sen upplevde jag samma här. För vi hade ju ryckt till 6 poängs ledning mot Kakan och Jerka. Och då upplevde jag att han gav tips under spelets gång som jag inte tycker han borde. Även fall de själva. Så att det var därför jag var lite uppeldad.
Ja. Hur mycket pengar har du uppskattningsvis lagt på Rich de sista 10 åren?
Ja, det skulle jag aldrig räkna efter. Och,
då har man det bra om man inte behöver räkna efter.
Nej, men vad fan, det har ju inte om att ha det bra. Det handlar ju om att jag inte vill veta. Det är som ungefär att jag vill inte veta hur många timmar jag jobbar. Och då tar jag alltid med mig min mamma när hon lever inte längre, men när hon som 20-åring flyttade till Stockholm och jobbade som på något labb som biträde hösten 1950, och hon brände alla sina pengar på Rich och kommunicerade hem då med sin pappa, min morfar Folke, att hon hade inga pengar. Hon kunde inte betala för sin resa hem över jul, utan hon behövde hjälp, och han bara tyckte då får du fira jul själv. Och då gjorde hon det, hittade hon någon att fira jul med, men hon tyckte ändå det hade varit värt det. Så att, då får man tänka så istället. Jag tycker det var värt det.
Två tankar på den här fina storyn. Det är ju Christer Pettersson som fick frågan så här: vet du hur mycket pengar du har tjänat, Christer, på de här intervjuerna du gjorde? Nej, det vet jag verkligen inte. Frågan, Gert Fylking var det som frågat. Jag vet bara hur mycket jag har bränt, sa. Hur mycket har du bränt? Jag har bränt allt.
Ja, den är bra. Ja. Men ofta får vi flika sen att nu har ju inte Rich frukost på grund av pandemin, men annars är det ju ofta bara en kopp kaffe och en havregrynsgröt. Så att
ja,
på
det morgon för mig.
Vad jobbar du nu någonstans då?
Ja, nu är det ju lite svårt på det sättet. Frukost har blivit mycket Nybrogatan 38. Förbannat bra frukost. Annars har jag suttit en del på jobbet, en del hemma och en del på lite olika ställen. Mazzarini gast. Ja, lite varierat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vad kostar länken egentligen?
Den?
Ja.
Ja, den är också anknytning till min mamma. När jag bodde i USA så fick jag lite pengar i julklapp, för hon var ju hemma och tyckte. Och då gick jag till den lokala iranske juveleraren runt hörnet. Jag bodde på Madison Avenue, 31:a gatan och Madison Avenue. Där fanns en, och då köpte jag den för $150, och sen har jag haft den i närmare 20 år. Och jag förstår att silverpriset har gått upp. Och det är väl det enda jag skulle rädda om det brann hemma. Som jag verkligen vill ha med mig.
Vem ser du som den näste Olof Lund?
Herregud.
Det är en underbar fråga.
Varför är det det? Det är bara plågsam.
Nej, så kör nu.
Nej, men ja, det finns väl massa som duktiga journalister, men jag tror inte att det finns någon. Det är väl ingen som vill gå i mina fotspår, så att det är bättre att de går i någon annans fotspår.
Kommer, ja, hitta det.
Precis.
Kommer skägget någonsin rakas?
Bra fråga.
Ja, svårt att tro det faktiskt. Jag skulle inte vilja se mig själv utan skägg. Men kanske, man ska ju aldrig säga aldrig. Men just nu känns det väldigt, väldigt avlägset.
Mm. Vad tar du i bänkpress?
Klassisk.
Alldeles för lite. Alltså, jag tror inte jag tar kanske 50-60 kilo, kanske något sånt. Om ens det. Men jag kör mycket med skivstång nu när jag tränar. För jag försöker träna upp mig, men fan, jag är... Åldern tar ut sin rätt och jag har aldrig varit muskulös.
Åldern är för jävlig, alltså.
Min pappa, jag borde fattat när jag tror jag var 14-15 när jag frågade min pappa, när fan ska jag få muskel för alla andra? Dels var jag rätt sen i puberteten och sen var alla andra mycket mer muskulösa. Och då sa han, ja men det kommer när jag blir stor. Men om jag då hade varit lite bättre utbildad så hade jag ju fattat att det hade räckt att titta på honom och säga att han hade ju för fan inga muskler. Det skulle aldrig komma någon muskler. Så jag väntar än. Ja. 40 år senare väntar jag på musklerna och de har inte kommit än och nu har jag fattat att tåget har gått.
Har du pratat med Zlatan efter boken?
Nej, det har jag inte gjort, men jag ställde ju några frågor till honom som han gladligen svarade på utan problem. Och om man ändå läser liksom vad han sa i Erik Nivas intervju i november, så var det ju inte så att han förnekar. Han menar ju mer bara att vi kan inte krama, så det är dagis att tänka så, och det är mycket större egon i de klubbar jag har spelat i. Alltså, min bild är ju att han har väl aldrig liksom, han är ju en kravställare. Det var väl bara härom nyligen han skällde ut folk som kom i Milan. Jag menar, det är ju en del av den han är. Sen tror jag att man får tänka in, eftersom jag får ju mycket liksom sånt, din dumme jävel, du borde inte få skriva om Zlatan och vad säger du nu när jag gör comeback? Att liksom, jag tror att man får se det, att han kom in i ett helt nytt landslag. Det är en ny landslagschef, Lasse Rist är inte där, Stefan Pettersson är där, ny förbundskapten, spelare som har uppnått framgång. Och han är ju sugen på att vara med, så klart han anpassar sig till det. Vem trodde att vi skulle få se Zlatan sjunga nationalsången eller ge tummen upp på det sätt som han gjorde i de landskamperna? Och om man har läst boken, vilket de som är arga inte har, för det fattar man ju, så beskriver jag ju mer hur det växer fram en kultur, och där det var svårt både för honom och Hamrén. Han var så viktig för förbundet, ekonomin, och alla anpassade sig. Det blev liksom en ja-sägare. Medelålders män som gick runt och var ja-sägare kring honom. Det var ju en mardröm för Hamrén. Skulle han inte ta med Zlatan, eller hur han skulle anpassa sig och så. Så att det skapades ju en kultur som ju knappast Zlatan valde själv. Men utan det, ledarskapet brast helt enkelt i en svår situation. Och det är ju det jag har beskrivit, inte något annat.
Mm. Hur ser du på domarkvaliteten?
Nej, men den svajar ju lite, och det har väl blivit ett glapp efter Jonas Eriksson la av. Jag brukade faktiskt gilla Stefan Johannesson också. Så att, och hur man ersätter det tar väl lång tid att få fram nya domar. Och utan att egentligen värdera om vi ska ha VAR eller inte, så kan man ju konstatera att det nog blir negativt till svenska domare om man inte har VAR, för att det blir svårare att komma ut i Europa, eftersom det kommer att vara krav på VAR om man ska döma internationellt. Och det är klart att man växer av att döma internationellt, och om allsvenskan då är en av få ligor som inte har VAR, så är det en nackdel om man nu klagar på domarna. Sen är det ju, ja, domare kommer ju alltid vara kontroversiellt. Jag har någon sån 80-årig bok om svensk fotboll som kom ut 84, där dåvarande ordförande Tore G. Brodd skrev om liksom domar och då, eller liksom vilket tryck det var på dem och pengarna och allting. Det var ungefär, ja, den eviga diskussionen som alltid är på något sätt.
Mm. Mm. Hur kändes det här då?
Ja, det kändes väl bra.
Var det okej?
Okay? Ja, absolut. Ja, bra. Det är alltid bra frågor som får beta av.
Ja. Vi har gjort vårt jobb.
Filip ville att vi skulle slänga in en under pressure mellan er, men det blir inget.
Nej, jag vill inte hålla med. Jag har åkt ur. Jag är inte med under pressure längre. Däremot är jag gärna med nästa år. För som Filip säger, finns andra segrar att vinna.
Och ja, det vill jag veta, för de har inte jag hittat.
Det har ändå varit folk som hör av sig, jobberbjudanden från människor som andra. Ja. Och alltså, jag har ju inte sett mig, för jag hatar att se mig själv i tv numera. Jag har gjort mina varv av med Betoim genom det igen. Men alltså, efter matchen mot er, jag tänkte bara, fan, men vi förlorade alla andra 25-24, 17-16. Vi är med. Mot er var vi inte med. Vi var totalt chanslösa. Jag var usel rätt igenom. Så jag tänkte, fan, det kommer bli en så. Folk, jag har ju gått hög svans för att vunnit på spår för 10 och tjata om den här skiten. För ingenting. Folk är bara snälla. Det är bara blommor och kärlek. Ja, men det var väl fint. Fan, vad kul det att se er. Och ni är så lugna och fina och glada. Du vet, du vinner andra poänger. Folk trodde att jag skulle vara någon rabiat och större, som jag var för 10 år sedan. Tror de att jag är nu. Så ser de att det har hänt saker. Då blir de glada och tycker att man är skön, fast man får stryk 17-2 mot er.
Ja, det är ju
det är andra segrar liksom.
Det är, ja, 2/3 gillar att man visar känslor. 1/3 vill spärra in en på institution. Så att,
ja, men, är, ja, men folk älskar ju...
Nej, 1/3. Det är ju så upprörda som en del var Ja.
Jag satt ju i samlingsrummet när den där, för det var ju matchen före oss, när sparken kom. Folk var alldeles, du vet, det var ju som freden hade kommit, liksom fönster upp och folk bara sjung ut för produktionen. Alla var ju så här, nu händer det. Olof sparkar i motståndarburen.
Nej, men mot buren, det är ju viktigt att
klara. Ja, mot buren, det var ju inte mot någon.
Nej, mot buren. Jo, men om man blir hånad efter, tänk om jag hade hånat efter du hade haft noll poäng på Under Pressure, då tror jag det hade brunnit till även hos dig.
Ja, det är inte snyggt. Det är inte snyggt.
Nej, det, ja, det var ju det de gjorde, men det är liksom framkommer inte på samma sätt. Det var ju därför Jerka och Kakan fick det. Det var ju oerhört hetsk stämning redan från början som kokade över.
Ja, bra.
Men det får du göra ibland, och det gillar man ju med Ebba von Sydow, som jag tävlar med, att hon är ju lika passionerad vinnarskalle, så att men hon är lite smartare än jag, så att hon har ett leende, så det ser inte så brutalt ut.
Ja, stort tack för det. Tack för att du kom, Olof.
Tack, och som sagt, vill man vinna...
Just det.
Jag
just
lämnar det. 3 böcker till er, så administrerar ni det. Det signerar det.
Bra.
Det gör vi. Så in på vår Instagram och tävla.
Ja. Ja, och Olof Lunds svenska favoritlag.
Det är viktigt. Det svenska favoritlaget.
Yes. Fan, ska det bli fel?
Ja.
Ja, bra. Tack för att ni har lyssnat.
Det kunde inte Marcus Birre. Det smärtar mig fortfarande. Jag satt i ögon. Lite direkt naturligtvis.
Det gjorde du faktiskt. Ja. Jag ber om ursäkt ännu en gång för detta. Ja. Men som sagt, nu får ni chansen att vinna Lunds bok, så att det är fint. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en kvart med ett nytt avsnitt.
Ciao!
Ciao.